Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
HIF på väg? Reder HIF ut det här och tar sig till Allsvenskan direkt igen? Varför är det så stor skillnad mellan första halvlek och andra halvlek som mot Sundsvall? Hur har det gått mot topplagen? Vad säger resultaten där? Säger det någonting? Hur ska de ställa upp egentligen? Ställer de upp på rätt sätt? Och så restprogrammet. Och den kopplar vi ihop med en av de första frågorna. Reder HIF ut det här? Sebastian Rönnström, Maran Svab och jag, Mattias Hjälp. Vi ska försöka ta oss igenom alla de här frågorna och ge våra svar på det och våra funderingar och hur vi tänker. Följ med oss, för nu åker vi HIF-podden den här veckan.
Du sätter press på en direkt att vi ska ge svaren, alltså. Så gör att jag kanske startar väldigt lågt, alltså, passivt.
Jag sa det till förra veckan till Sebbe, att det fina är att du får tycka saker och ting, du får tänka, för han visste liksom inte, och det är inte jag som bestämmer. Nej, det är inte vi som bestämmer, men vi bevakar HIF. Sebbe?
Svaret på den frågan om HIF reda ut det här. Ja, alltså, läget ser helt annorlunda ut nu, känns det som, efter denna matchen. Nu förlorar, eller tappar visserligen Värnamo 2 poäng mot Vasalund, men de är 7 före HIF och Sundsvall är 3 före med en match mindre spelad. Det kan snart vara 6 poängs skillnad där, och med bara 6 matcher kvar så är 6 poäng ganska mycket att ta in. Sen vet vi att allt kan hända, det är ett svar som du inte gillar igen. Men så är det ju faktiskt, och det har ju svängt fram och tillbaka i stort sett hela säsongen. Och lag som man har räknat ut, Norrby och Boys till exempel, är ju faktiskt bara 2 poäng från HIF nu. Så ja, HIF kan ju komma var som helst egentligen, sett till hur det ser ut i tabellen.
Ja, och Trelleborg också bara 2 poäng bakom, så det är väldigt, väldigt jämnt. Men vi återkommer till den där tabelltoppen, hur den ser ut. Och så börjar vi prata om Sundsvalls matchen. För jag satt och funderade under den. Du och jag, Marian, var på plats. Och jag tänkte så här, när jag såg hur de forcerade då i andra halvlek, HIF, för att faktiskt vinna mot Sundsvall. Och då tänker jag så här, men varför spelar de som de gjorde i första halvlek? Är det så att det är en coachgrej där Jörgen Lennartsson går in och säger okej, kom in i matchen här nu, ta det lugnt, hitta positionerna, hitta vår taktik, hitta vårt spelsystem, och så ger man över initiativet till Sundsvall? För att, ska sanningen fram, att Sundsvall inte hade en större ledning i halvtid, det kan man tacka domaren för domaren missade 2 solklara straffar.
Det kan HIF tacka domaren för.
Ja, det kan man. Ja. Sa jag Sundsvall?
Ja.
Nej, jag menar HIF. HIF ska tacka domaren för det. Förlåt för den grodan. Alltså, 2 solklara straffar. Charlie Weber skulle antingen ha fått en straff mot sig eller blivit frilägesutvisad när han drar omkull Pontus Engblom. Eller drar honom i armen och axeln så att inte Pontus Engblom kan avsluta ordentligt. Och Ravi Soka blir bortfintad i straffområdet av Pontus Engblom. Och när han då ligger ner i gräset så får han bollen på handen långt, långt utanför kroppen.
Du tyckte
kroppen.
Inte det var en naturlig rörelse?
Nej, jag tyckte inte det. Så att HIF är ju inte med i första halvlek, tycker jag. Och sen i andra så är man helt överlägset. Nu har jag pratat länge, men varför sån skillnad? Varför gör man inte så här från början? Varför har man inte allt att vinna från minut 1?
De där situationerna du nämnde nu, det visar ju också att de hamnar i, definitivt inte i rätt positioner, så har de fått. Men det här med att hamna rätt eller fel i positioner, det har gått 24 omgångar. Väl? Ja, 24 omgångar. Ja. Det är inte nu man ska sätta sig i gruppen och en coach ska förklara hur vi står i positionerna, hur vi försvarar oss, hur vi anfaller. Jag på presskonferensen efteråt ställde jag den frågan liksom, hur kan det diffa så mycket mellan två? Och där gick ju Jörgen in på framförallt på ett par bitar, passningsspelet som har varit en återkommande punkt i hela året. Har vi hört den förut, menar jag. Passningsspelet, för låg kvalitet, för långsamt. Där tror jag vi hamnade någonstans i första halvlek. Sen har du ju det här lite grann mentala spelet också, att man... Vad är det att förlora efter paus? Liksom? 0-1 eller 0-2? Då kan vi lika gärna köra. Det är något som är handbroms. Men sammantaget, jag håller med dig, Mattias. Jag tycker det är mycket märkligt, alltså, att skillnaden är så stor.
Ja, men alltså, bevisligen så kan ju HIF prestera kanske bland det bästa i den här serien när man vill och går för det. Ja. Men det är ju inte första gången det händer att man inte tar kommando från start.
Jag håller med om det, för att jag har sagt det hela året. Den här truppen där är väldigt mycket fotboll i det. Då gäller det att plocka fram. Ja, men då är det kanske en coachgrej. Hur plockar man fram den här fotbollen? Att det är strukturerat och alla vet vad de ska göra, det är jag ganska övertygad. Det behöver vi inte ens diskutera, för det tycker jag ändå de agerar sånt. Men sen är det också hur spelarna, vilket ansvar har spelarna i detta läget? Jag vet inte, jag tycker någonstans också att där är, vi kommer tillbaka till det också, det är också en upprepning, det här med karaktärspelarna. Det räcker alltså att efter en... HIF börjar ganska bra mot Sundsvall efter de första 10 minuterna i alla fall.
Man hade den första chansen också.
Ja, precis. Varför är det... Vem i laget är det då efter de ganska bra inledningen? För det glömmer man. Alltså, ja, Sundsvall ska leda med ett par bollar kanske, eller en eller två, till och med 2-0 i halvlek. Men de första 10 minuterna är faktiskt HIF bra. Och varför pumpar man inte vidare? Vem på planen har det här mandatet att säga, liksom, som de andra lyssnar på, och säga att vi bara kör nu, så att man inte faller ner som man gjorde då, när man inte efter 10 minuter bara, man har ju kommit in i matchen, man kan inte säga att man inte har gjort det, utan man har gjort det, är på rulle, och sen blir det bara liksom som att någon slår i handbromsen. Vem är det då som ska gå in? Är det Anthony van den Hurk som är lagkapten som ska ställa sig ut? Hej hej, vi backar inte, vi kör på. Eller vem?
Det här var ju... Alltså vi pratade innan om det, lite i de termerna, att det här var matchen som HIF kanske inte fick förlora så i toppstriden. Och därför är det ju intressant att se att de ändå går ut med den inställning som du pratar om, Marianne. Att man kör på i början men sen backar hemåt. Jag hade kanske kunnat förstå liksom det här att man avvaktar lite i första halvleken då för att inte blotta sig för mycket defensivt med tanke på matchens dignitet, men samtidigt också och då blir ju det också ett svar till att det kanske blir en skillnad i andra halvlek, att man då ligger i underläge och behöver trycka på ett annat sätt. Men absolut, det är en intressant fråga det här att det, liksom, själva kvaliteten skiljer sig så pass mycket. Inte bara alltså, hur man väljer att ta sig an rent taktiskt, utan att passningsspel, bolltempo och så vidare är så pass mycket sämre i första halvlek och blir mycket bättre i andra.
Jag skulle vilja säga ändå att även om HIF startade bra, så var det ändå en jätteskillnad starten i första halvlek jämfört med starten i andra halvlek. Och det var inte så att Sundsvall var jättemycket sämre än HIF första 10, utan det var mer en jämn match då, och sen tog Sundsvall över. Jag ställer mig fortfarande frågan till när du pratar det, att ja, matchens dignitet, jag förstår att man inte vill blotta sig bakåt. När jag ser HIF i andra, nej, jag tänker bara, kör! För allt vad tygen håller från start. Tappar vi in en boll, ja men då gör vi två. För att det här hamnar i det här underläget. Den risken blir ju uppenbar när
men
man försöker
komma in. Men har alla spelarna det mindsetet?
Nej, jag vet inte.
För det
jag menar, inte säkert att jag har rätt heller. Jag bara säger vad
men
jag
tror att det måste vara liksom, alltså, att det måste komma signaler från vissa spelare. Så det handlar också om kommunikation givetvis på planen. När man har momentum, att man inte då backar, utan att man faktiskt skruvar upp intensiteten i matchen, trycker tillbaka, visar Sundsvall att ja, nu får ni ägna er åt försvar, som de fick göra stora delar. Men egentligen HIF är bättre i andra halvlek, men tänk på det, första 10 minuterna i matchen där är HIF bra, men sista 10 mellan 80 och 90, där är det faktiskt så att man börjar släppa upp Sundsvall lite grann. Det är, alltså de har ju inga jättechanser innan, men de får andas lite lättare sista 10 minuterna innan målet också. Jag tänkte på det faktiskt de senaste minuterna. Oj, nu har inte HF det här trycket längre. Nu har man släppt lite grann på det trycket. Okej, man fick inte utdelning. Gör löper mål på den jättechansen när han är helt fri. Fine, då är det kanske. Men jag är inte så säker på att det blir HF-seger ändå. För de sista 10 minuterna, där börjar man återigen förfalla lite grann till det här. Någonstans mitt emellan, helt passiv och trycka på. Alltså man hamnar något mellanläge.
Ja, och jag vet också att jag sa till dig att men det är ingen fara. Sundsvall gör inte mål här när det var den där hörnan i 90:e minuten. Och så blev det såklart mål. Men jag vill också att vi faktiskt ska komma ihåg det. Att Viktor Blixt tvingades utgå skadad, axel skadad. Och det gjorde att det blev förändringar i startelvan. Ravitsuka flyttades ut på högerbackspositionen där Blixt hade spelat. Kasper Widell kom in och spelade med Charlie Weberg. Så det var ju en... Det kan ju ha påverkat instabiliteten.
Det tror inte jag. Alltså Ravitsuka har ju spelat högerback. Kasper Widell, varje gång han har kastats in, om det är så i derby nere i Landskrona eller här, har skött sina uppgifter utmärkt utan anmärkning. Var lite kanske någon passning han slängde bort i början, men totalt sett så gör han ju en jättebra insats. Charlie Weber gör då mål också. Och ute till vänster var det faktiskt så att Bödvar Bödersson för en gång skull skötte den här vänsterkanten i andra halvlek lite på egen hand. Så att backlinjen, jag tror inte det har stört så himla mycket faktiskt. Ska inte kunna göra med ett lag som HF med de ambitionerna man har. Jag tyckte inte det. Jag tror mer att det är den här tekniska biten med passningsspelet för långsamt och för mycket felprocent som hindrar, eller som skiljer rätt mycket, som hindrar HF från att ta över i första också, eller fortsätta där de började.
Men jag undrar om det är så att Jörgen Lennartssons aura och verkligen betonande av att försvarsspelet ska sitta. Man börjar därifrån, det gör ju många tränare, så det är inget unikt för honom. Men att det här någonstans hela tiden har blivit ett ryggmärgsbeteende. Vi säkrar hemåt först, sen siktar vi på att gå framåt och göra mål. Jag tror att det faktiskt kan binda ris åt sin egen rygg ibland.
Fast organisatoriskt så är det ju inte bakåtlutat lagen startelva. För att med Brando Henriksson tar centrala mittfältet, Rasmus Jönsson. Är det så att man väljer att vara bakåtlutad, då skulle de ju sätta in en sån som Kreida till exempel, som är mycket defensiva. Men här tycker jag ändå, de har Aqua till vänster, de har Löper till höger, de har Anthony, och de har egentligen 2 9 på plan här nu. De har ingen renodlad 10 denna gången. Men visst är det framåtlutat det här laget, alltså att då... Har man då gett en order om att hej, börja försiktigt, backa hem, håll, när man har satt upp en framåtlutad elva? Det låter jättekonstigt i mitt huvud.
Låt mig betona att det är inget jag vet, utan det är bara en fråga jag ställer för att få igång en diskussion.
Nej, men jag tror säkert att det ligger någonting i båda grejerna som ni säger här, för att man har ju ett väldigt framåtlutat lag rent, eller alltså spelarmässigt inom mittfältet till exempel, men också har man ju, känner man ju en trygghet i det defensiva. Man har ju släppt in väldigt få mål, även om det har blivit lite fler nu på slutet, men det, ja, jag, svårt att säga riktigt hur de tacklar matchen, för Jörgen Lennartsson pratar ju också om det här liksom, att de ville ju spela på ett lite annat sätt än vad de gjorde i första halvlek, och jag tycker kanske inte, alltså framförallt är det, ja, men den tekniska skickligheten som skiljer sig mellan halvlekarna, det är passningsspelet, bolltempot kan hänvisas till en slags taktik eller vad man ska säga, men just passningsspelet, där skiljer det ju sig enormt kvalitetsmässigt mellan första och andra halvlek.
Där är en annan skillnad också faktiskt, och det är i hur man använder Benjamin Aqua från en halvlek till en annan, att man låter honom ha en lite friare roll. I första halvlek så är han i princip en kantspelare. Men i andra halvlek låter man honom, och det är ju en sån här mönsterbrytare. Han har ju den här, som vi kallar en fotbollsspelare, som han är X-faktor. som kan, och han visade verkligen att det här är ju väl HIF har en oslipad diamant. Och när han går ut och utmanar, man såg det att Sundsvall i andra halvlek när han fick bollen så börjar de dubbla på honom, vilket öppnar upp ytor bakom. Men jag skulle faktiskt vilja se HIF göra detta mycket oftare, att försöka liksom bryta igenom centralt. Det är väldigt sällan HIF går på ett väggspel. Vi har sett lite lång distansskott från Bando Henriksson och så, men oftast är det väldigt lättläst HIFs anfallsspel. Vi vet hur det ser ut. Yttermittfältaren går in, ytterbacken ska komma på utsidan, eller så är det löper ner på kanten, inlägg. Det är väldigt sällan det kommer liksom centralt, alltså att man försöker bryta igenom antingen med en lång boll bakom motståndarnas backlinje eller spela sig uppställt när man hade som i andra halvlek där det var ett stort långt handbollsanfall, att man försöker kombinera sig igenom försvaret. Där tycker jag variationen i HIFs anfallsspel, det där tycker jag det brister. Jag hörde Jörgen på och sa att de hade spelat 7-8 solklara chanser. Löper sig ju liksom, det ska vara mål, men, och sen var det väl några till och så gör mål deras målvakt. Men var det så där solklara lägen i andra halvlek i övrigt?
Där är ett läge när Rasmus Karjalainen kommer med boll och väljer att spela mot van den Hurk istället för löper som har en jätteyta och går mot mål.
Fast det där är ju
det är också en, det... slags liksom, felbeslut man tar där, ja. som hade kunnat leda till ett betydligt bättre öde.
Nej, men jag tänker när man väl spelat, alltså hur man spelar fram sig till de här lägena. Nu fick man ett omställningsläge där, men i uppställt spel är det ju, det är väldigt ofta det kommer, ja men det ska komma inlägg. Men nu när Aqua fick vandra in, då tyckte jag det hände lite mer.
Och det tycker jag har varit tendensen också när Adam Kajed har spelat i den positionen. Han har ju tagit stora kliv på senare tid, Kajed, och han har ju varit en liten nyckel, en spindel i det centrala spelet när han kommer in från sin kant och kan spela på små ytor. Där har det ju gett lite en annan dimension till HIFs anfallsspel när han har kommit in i rätt ytor.
Men är det inte så att en som Rasmus Jönsson egentligen ska kunna sitta på koden till det här låset, att luckra upp anfallsspelet och ha det, göra det mer variationsrikt, men Rasmus Jönsson är ju inte alltid den spelaren i matcherna.
Ja, då är vi inne på det här med uppställningen.
Ja, och då kanske vi ska gå över dit, ja, men vi ska, tycker jag. Kanske,
ja, det låter som en bra idé. Jag tycker ändå, ja, men nu säger man att man inte ska ändra för mycket, men jag tycker, vad har HIF förlorat i detta läget? Jag tycker man ska stoppa in, jag vet att det blir väldigt framåtlutat, men ska HIF klara av om man då sätter ut Tucka till höger som högerback.
Om inte Andreas Langen kommer tillbaka då?
Ja, men jag tycker jag vill köra den här backlinjen som okay. är nu. Okay. Som hade med Videll. Jag vill ha Videll från start inne med Charlie Weber.
Ja.
Och sen har du faktiskt att jag skulle vilja se Benjamin Aqua gå in bredvid Brando Henriksson. De har som, alltså, i och med att HIF äger boll rätt ofta i de här matcherna och kommer göra det förmodligen eftersom de har en hel del lag de möter som är på nedre halva nu. HIF vill ha boll, men Benjamin Aqua och Brando får två tyga bollhållare. Jag vet om att det blev väldigt offensivt. Sen skulle jag faktiskt vilja se Hurken och hur det går med Rasmus Jönsson som i en 10-roll. Jag saknar den här 10-rollen. Det blev varken hackat eller malet när det var Karjalainen och Anthony. Anthony har ju fått vara under hösten någon slags tia. Men jag tycker inte han gör sig som det. Han ska vara den här med liksom i straffområdet. Och jag tycker då att har Rasmus uppe bredvid den centrallinjen, jag vet att den är framåtlutad, men eftersom man nu har bestämt sig för att vara framåtlutad, då tycker jag inte det blir så stora korrigeringar egentligen, så att spelet blir helt annorlunda. Och så har du då Kajed till vänster och Löper till höger och så då Anthony Rasmus. Jag skulle vilja se Benjamin Aqua i en mer central roll lite, inga jämförelser åt Pirlo-hållet.
Inga jämförelser.
Nej, men alltså den här rollen, nej, men lite grann det här att han får boll, hitta liksom de här lösningarna för att luckra upp de här lågt stående blocken. Han har det här extra i sig.
Innan jag släpper in dig här nu, Sebbe, jag måste bara så att vi får det här från höger, alltså i backlinjen. Soka, Videll, Weber med sin vänster fot ut mot vänster där då, så mittbacken, och så Bödvarsson. Mm. Det är så du tänker backlinjen. Ja, ja. Och sen så där framför finns Aqua och
Brandur.
Brandur.
Ja.
Och så 4-2 och så 3 då.
Ja.
En trea.
Med Kajed, japp, ja, precis. Rasmus, Vilhelm och Anthony längst.
Okej, okay, men detta betyder att du har inte med Andreas Landgren i din elva?
Nej. Men jag tycker det, Landgren är mer liksom på, så att säga, en skillnad mellan Ravitsuka är ju att du får då fart i korridorerna. Och det har jag ju saknat lite grann, farten också, för att det hade krävts mot Sundsvall i första halvlek också, att folk rörde på benen.
Men du är medveten och minns också att Suka hade enorma problem i allsvenskan som högerback.
Ja, men detta är superett.
Ah, okej, okay. Nu släpper jag in dig, Sebbe. Vad säger du om detta?
Jag har ju Andreas Landgren som högerback i min startelva. Jag var ju inne på det förra avsnittet just med Videll, att jag gärna ser honom ihop med Charlie Weber. Tror att HF har mycket att tjäna på det, framförallt långsiktigt, men jag tror inte det skulle bli sämre kortsiktigt heller för den delen, för Videll har imponerat. Sen tycker jag väl det är intressant, lite tankar Marien har kring mittfält och anfall, för faktum är ju att förutom van den Hurk, så de andra anfallsalternativen är ju inte stekheta för tillfället. Asad Alhamlavi, Karjalainen, Viktor Lundberg kom in nu i andra halvlek. Det händer inte mycket på någon av de tre. Asad är väl den som ändå rör runt mest i grytan och har ju någon slags kemi med van den Hurk. Men han är ju inte i superform. Så på så sätt hade det ju varit spännande att se vad man kunde få ut av och skjuta upp van den Hurk ännu mer i plan där han är som allra bäst. Och sen om man kanske då kan hitta något centralt där som gör att HF, ja, men får mer hot centralt i banan, för man behåller ju samtidigt löper ute på kanten som man har ju inläggshotet där, och Kajedi ute till vänster blir ju samma som innan, men man laborerar kanske lite i mitten där, och det är en spännande tanke faktiskt.
Alternativet, om man nu vill ha det lite grann mer defensivt balanserat, är faktiskt att du stoppar in Landgren bredvid Brandur Henriksson och låter Benjamin Aqua ha sin utgångsposition ute till vänster där han hade nu mot Sundsvall, och gjorde det väldigt bra för han, under hela matchen i princip, att han får vandra lite grann som lite fritt, en liten friare roll, men utgångspositionen är då till vänster, men att han får lov och ha lite friare ramar, om jag säger så. Det skulle kunna vara, då har du ju mer då har du ju Landgren som städar, du kan skjuta upp Brandur lite längre upp i banan, och så har du Aqua, Rasmus, Wilhelm Löper och Anthony då. Det är också ett alternativ om du vill ha lite mer en defensiv balans.
Dennis Olsson ser ni som en inhoppare, inte aktuell för någon startelva?
Ja, nej, det går ju både Kajed och Aqua för i den rollen.
Mm. Jag lanserar ytterligare en tanke här, och för att bara se hur ni skulle reagera på den. Man kan inte stoppa in Andreas Landgren som vänsterback istället för Bödvarsson?
Ja, då får du ju problemet att han är en högerfot. Och, visst, nu har ju inte Bödvarsson haft en särskilt offensiv roll. Han kommer ju inte till jättemånga inlägg. Men alltså, samtidigt tycker jag att han sköter sina defensiva uppgifter bra. Jag tror det kan bli lite svårt, alltså det ställer till lite mer problem i uppspelsfasen i så fall, om man inte har en naturlig...
Ja, den korrigeringen kommer att märkas betydligt mer och ställa till det, tror jag, än de här där spelarna får utgå från sina, så att säga, riktiga positioner.
Ja, okej. Okay. Så 4-2-3-1 på papper då, som de ju brukar ställa upp enligt förbundets siffror. Men när man tittar på matcherna så spelar de ju nästan rakt 4-4-2 många gånger.
Här får du med Rasmus, om du ska ha upp honom kan du nästan säga 4-4-1-1. Eventuellt så.
Jag säger som jag sa i förra veckans poddavsnitt i HF-podden. Alltså för mig får Jörgen Lennartsson fria utrymmen på 10 av 11 spelare. Jag upprepar det. Jag ger honom det mandatet. Men den 11:e, den bestämmer jag. Och det är att Hurk ska spela längst upp. Punkt.
Ja, men det har vi väl, det är väl de flesta av oss har sett, tror jag. Sen vet jag inte riktigt grann hur han... Jag blir inte klok på hur han tacklar eller tar sig an matcherna alla gånger nu här.
Pratar vi om Hurk nu?
Ja, alltså han gör ju väldigt mycket nytta, jobbar hårt, är väl nästan, man kan väl aldrig säga att han är anonym i matcherna eller är osynlig och så. Men samtidigt så... Ja, dels har vi varit inne på att han är alldeles för långt ifrån målet ofta i matcherna, fine. Men sen är det någonting, jag kan inte sätta fingret på det, det får ni hjälpa mig med här. Alltså någonting i matcherna, framförallt i höst efter EM-uppehållet, som har gjort liksom att jag känner att brinner han för detta? Alltså förstår ni vad jag menar? Alltså att är det att han börjar, det kanske kom något bud i somras. Det gjorde det säkert, Djurgården ska ha varit ute efter honom. Är det någonstans där att han kanske känner lite grann att... Fan, släppte de inte mig för? Jag vet, man ska vara professionell och man ska göra, och det märks fortfarande att han gör jobbet. Han struntar inte i HIF. Det är inte det jag är inne på, va? Men någonting där har... Jag tycker det har hänt. Det är en skillnad på hur tidigare när han kom till HIF, givetvis för miserabla säsongen i fjol, så var det trots allt han som stack ut och gjorde jobbet. Och även i våras när han inte fick den här flytten, när han gick ut själv och sa att superettan är inget för mig. Men när han väl fick tvingades stanna så gjorde han jobbet. Men efter sommaren där liksom, det har varit alldeles för ojämna prestationer från hans sida. Och han är lagkapten och han ska leda det här.
Håller du med om det, alltså, Sebbe?
Jag vet inte, det är någonting.
Ja, jag kan hålla med om att det har varit för ojämna prestationer. Sen så en förklaring kan säkert vara det som vi har pratat om.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hans position, att den skiljer sig lite från hur den var i våras, och sen också det här att motståndarna har ju blivit varse om att HIF är farliga när han löper och slår inlägg till Hurk, och att de kanske tar sig an HIF på ett annat sätt i sitt försvarsspel, och att HIF därför behöver skriva lite på vissa grejer för att ändå liksom få med honom i spel. Sen har han inte lyckats alla gånger, men han gör ju alla sina mål inne i straffområdet, så det är ju där han är som allra farligast, så jag ser också gärna Van den Hurk i, alltså allra längst fram i plan.
Men visst måste han jobba mentalt med det här, alltså hela tiden. Han var i Allsvenskan i fjol, kom hit, gjorde det väldigt bra, gjorde sig ett namn, åkte med ner i super, alltså någonstans måste det vara ändå det här mentala, är att tror han på det här projektet? Eller är det, nu har han ett år kvar på kontraktet nästa år. Eller är det så att han känner liksom alltså att det här projektet kommer inte lyfta mer än så här. Möjligt att vi tar oss till Allsvenskan, fine. Är det det? Han börjar bli till åren också. Han kanske vill skriva, han har inte dåligt betalt, det ska vi inte tro någonstans. Och inte ni som lyssnar, han har väldigt bra betalt. Men är det så att det här, ett lukrativt kontrakt sista där jag kanske kan spela i ett topplag någonstans sånt. Det är klart att man som spelare, det borde väl naturligt. Därmed sagt att han fortfarande gör ett väldigt bra jobb för HIF, det vill jag understryka. Men jag funderar på varför han inte har varit samma gamla hurk.
Eftersom du ställde frågan inledningsvis, så jag kanske inte är den som ska tycka mest av oss tre, men jag kan ju i alla fall, jag gör ju det ändå. Men det som skulle tala emot det, om det finns någon procent där han inte motiverar, det är ju att är det någon gång det skulle vara motiverande att spela fotboll, så är det ju nu. HIF är ju med i en rafflande toppstrid. Om inte det kittlar, vad kittlar då? Funderar jag på. Och sen när jag står och lyssnar på er så dyker en annan tanke upp, och det är att kan det vara så att den här procenten som det kanske handlar om, som du upplever, Marianne, kan det snarare handla om lagkamraterna? Sebbe, du var inne på det. Asad Alamlawi, Rasmus Karjalainen, de är inte i form. Kan den där procenten stavas i frustration? Varför är inte mina lagkamrater bättre?
Den kan Sebbe få ta, men jag ska bara liksom flika in. Du sa att han spelar i topplag i Superettan. Det är korrekt. Men är det Djurgården som nu är med och slår som ett SM-guld? Vi ska veta det. Hurk har aldrig spelat i ett lag som har vunnit något eller haft chansen att vinna. Han har inte haft den rollen. Och är det då liksom att det är ett lag som Djurgården har varit, och Bosse Andersson gick själv ut och sa att de har varit intresserade av det. Jag vet att de har varit. Men de var inte i närheten av att kunna eller vilja erbjuda den summan som HIF ville ha. Och en spelare någonstans, förutom att kunna tjäna pengar på sin fotboll, vill ju vinna också någonting. Och det är det jag menar någonstans, som han har kommit någonstans och börjat fundera på kring. Med det sagt så är han fortfarande en av lagets bästa spelare. Det är tveklöst så. Och gör jobbet.
Ja, och det är så svårt det här, för att nu blev det ju inte av. Nej. Så det finns ju två alternativ då. Man kan gå och hänga med huvudet och tycka att livet är skit. Och att han
Vilket han inte gör, tycker jag.
Och inte fick som han ville, om det nu var så då. Eller så kan man ju ta sig an och bara acceptera läget. Att ja, men ingenting kan hända nu under återstoden. Och så har ju resonerade ju Anthony van den Hurk när det faktiskt till slut blev klart att nej, han har kontrakt. Han ska stanna.
Och han hedrar ju kontraktet. Ja. Det har han varit tydlig med att påpeka. Men någonstans är det skavare kanske i en sån.
Han kanske inte är 100% i form själv heller. Att det är frustrationen över sig själv. Att han inte är bättre.
Men vi kan väl vara överens om att det är inte samma gamle Anthony van der Hurk som...
Nej, inte konsekvent så från match till match. Det tycker inte jag
heller. Jämför, om vi ska ta Sundsvall-premiären. Jag tror han gjorde båda där, va? Ja. Där såg han så skarp ut som han gjorde i Allsvenskan året före. Liksom tänkte jag att okej, då har han svar. Men jag tycker inte han har varit på den nivån i höst som jag förväntar mig av honom. Sen är han fortfarande gör ett väldigt bra jobb. Hårt slit och på planen och så. Det är inte det att han faller ur matcherna, så att säga.
Det kanske är en kombination av alla de här parametrarna som jag resonerat kring.
Det kan säkert vara det här också, att som vi nämnde, att de andra anfallarna inte är i någon form, och då är det svårt att kanske hitta kemin med dem, och då blir prestationerna inte lika bra från hans sida heller. HIF börjat spela på ett lite annat sätt, tycker jag ändå. Det är inte det här enkelspåriga med bara inlägg från högerkanten. Då på gott och ont, eller på gott i stort sett, tycker jag att det är positivt att HIF kan skapa målchanser på andra sätt, men han har ju inte riktigt den samma syns kanske inte på samma sätt när han inte är inne i boxen på det sättet.
Och det som är, hur många mål är han uppe i nu? 12?
11 tror jag det.
11. Det har gått mycket längre mellan målen nu, för de här 11, han tog ett snabbt grepp om skytteligaledningen i våras.
Det var väl två matcher mot Västerås och Falkenberg som han gjorde hattrick dessutom, så de sex av de målen har kommit
och
i två.
Och vad stannar han på i allsvenskan i fjol? I ett lag som åkte ur.
Kan ha varit 11 där också.
Ja, eller i alla fall i den där. Och det är det jag menar liksom, det borde ju varit en handfull mål till egentligen, kan jag tycka, i den här serien som inte håller speciellt hög kvalitet egentligen. Och det behövs definitivt att han får till de där 4-5 målen här nu. Vore väldigt välkommet i de sista 6 omgångarna.
Nej, och det där när du touchade att i en serie som inte är jätte jättebra. För det är ju inte den bästa upplagan av Superettan vi ser.
Nej, mitt bästa tecken brukar jag säga, eller främsta tecknet på det är ju att båda nykomlingarna är med i toppen så här sent in på säsongen. Både Värnamo och Landskrona.
Ja, och det där är ju lite oroväckande faktiskt. För HIF är ju, även om man har fått bygga om och börja om, så har man ju ändå bättre förutsättningar än de flesta lagen i Superettan. Så HIF ska egentligen inte behöva befinna sig i den här situationen. Förstå mig rätt här nu. Man kan ju fortfarande gå upp till Allsvenskan, men man borde kanske vara det Värnamo är nu och ha 7 poäng till godo och leda serien någonstans där. Men tittar man då på, och nu ska jag göra en pudel, en stor pudel. En stor, största hunden ni kan hitta. Det är lite genant detta, men förra veckans avsnitt så sa jag det att Sundsvall hade 7 raka segrar och 21 poäng och formstarka, så hej och hå. Och så hade jag liksom skrivit fel bokstav bakom en match. Det hade skrivit ett S som betyder seger, när de i själva verket hade förlorat. Så de hade ju inte 7 raka, utan 6 segrar på de 7 senaste. Det är min pudel. Jag ber om ursäkt för detta. Så nu när jag kommer med nya siffror, gör jag det med reservationen
att jag kan ha fel nästa vecka. Ja,
exakt. Men om jag har räknat rätt, nu får jag lägga in det här om, så är det så att om man tittar på övriga topplag, de som strider om platserna då, Värnamo och så Sundsvall, Norrby, Trelleborg och Boys, de 5 lagen, så har alltså på de 9 matcher man har spelat, man har ju fortfarande Värnamo kvar att möta borta 6 november. På de 9 matcherna har man tagit 9 poäng.
9 av 27.
Ja, det är en tredjedel.
33%.
Ja. Mm. Och det lägger man dessutom in aspekten om man jämför Sundsvall och HIF på de här 8 senaste matcherna, räknat då från start med när Sundsvall började sin vinstera, så har ju då Sundsvall tagit 21 av 24 poäng nu och HIF 10 av 24. Så poängsnittet är ju alldeles för lågt. Så de här två ihop, dåligt poängsnitt, att man faktiskt har varit klent mot övriga topplag, säger det någon?
Jag skulle vilja se siffrorna på de övriga topplagen och hur de har spelat mot, alltså en tabell sinsemellan här.
Ja, det har jag faktiskt inte hunnit räkna ut. Och det är nog inte jag ska göra.
Det här är ju inte Norrby-podden, så att vi kan utgå från HIF då. Så det som ni säger, med den kvaliteten i truppen ändå.
Jag kan väl lägga till, Erik sa igår efter att vi hade varit på Boys match mot Trelleborg, så sa han att Boys hade tagit, Erik Persson, vår kollega, sa att Boys hade tagit 14 poäng av 30 av de här topplagen. Och då har man alltså förlorat 2 möten med Helsingborg. Och den summan kommer ju inte HIF att komma upp i. Nej. Ens om man vinner mot Värnamo borta.
Hade man kommit upp i den summan, 5 poäng och sånt, ja, men då hade man ju varit ett av de här 2 lagen. Ju.
Ja. Nu kan man ju kan ju komma till 12 då om man vinner mot Värnamo.
Precis.
Men trots att man då har vunnit mot Boys, så kommer man ändå inte nå Boys facit mot, alltså i den här,
och det är ju
här
faktiskt raden. Det är ju faktiskt direkt svagt att inte till exempel ha tagit mer än, vad blev det, 1 poäng mot Norrby till exempel.
1 poäng mot Trelleborg.
Om vi bara tar de 2 mötena, att man, Sundsvall och HIF är väl ganska jämna och var väl tippade på förhand. Och HIF skulle kanske vunnit där i Sundsvall om man inte släppt in ett mål som vanligt i slutskedet. Men där, och Boys har man gjort 2 derbyn, det kan gå lite grann hur som helst, och där tar man ändå sina 6 poäng, men det är ju inte tillräckligt bra med HIF mot mätt, säger jag. 9 poäng sa du, va?
Ja.
Av 27 möjliga.
Jag hoppas jag har räknat rätt nu. Säg ifrån, ni som lyssnar på det. Har jag
räknat
fel? Det bör ju
stämma. 2 segrar mot Boys är 6 poäng, och så kryss mot Norrby borta, Trelleborg hemma och Sundsvall borta.
Ja.
Så det, där ska det nog inte behöva pudla igen. Ja, men det är klart att det är för dåligt. De här matcherna är ju väldigt avgörande när det är så pass jämnt i toppen, och har man då inte tagit tillräckligt med poäng mot topplagen, så sätter man sig själv i en sits där man absolut inte har råd att tappa poäng mot några andra lag. Nu har man bara Värnamo kvar av de här, men sen har man 5 matcher mot lag som ligger längre ner i tabellen, och då där har man inte råd att gå på någon nit nu när Värnamo och Sundsvall har ryckt lite här.
Jag trodde faktiskt inte på förhand att HF skulle bli nollade mot något lag i denna serien. Men
det är bara Öster som man har, nu, som har blivit tagit.
Och det är också en sån grej som indikerar på nolla mot Öster. Inget ont om Öster, men...
Nej, men det kan ju bli en nolla mot Värnamo också,
ja.
Som en nykomling.
Ja, så att... nej, men lite där, vi är där igen. När de vill så spelar det här laget på en väldigt hög nivå. Men sen kan när de väl liksom sen kan de ju sjunka.
Men jag är övertygad om att de vill hela tiden. Jag tror inte där det brister.
Ingen spelare vill förlora fotbollsmatchen.
Nej. Jag tror att det handlar om inställningen, möjligtvis, /möjligtvis taktiken. Jag återkommer till det. Jag kan inte se varför spelare inte bara går in och bestämmer från början.
Men då är det spelarna också som har ett ansvar.
Absolut, ja, det är inte bara tränare. Nej.
Precis.
Nej, men jag undrar vad
ibland
det är
kommer att spela väldigt billigt undan.
Vi kommer ju aldrig få veta vad som egentligen sägs innan en match. Så det blir ju bara spekulationer, men någonting är ju som skevar.
Återigen, det finns en anledning till att sportchefen Andreas Granqvist inför nästa säsong redan nu har tagit in en spelare som har Sulic från BP, som spelar väldigt mycket och har en karaktär som stöd åt det han ska göra med bollen. Och han är på jakt efter flera sådana Andreas Granqvist spelar med karaktär. Det där är det väl det som brister lite grann också, att det är ett ganska karaktärslöst lag.
Och det har du varit inne på många gånger.
Ja, och det är så avgörande. Jag tänker på en sån som Mattias Lindström som då bara kan titta tillbaka på året när HIF blev svenska mästarna. Och 2010 och 2011 då när de var ett av de bästa lagen i Sverige. Det var ju fullt med karaktärer i det laget som inte tillät någon fuska på träning. Där det var i princip krig på träning mellan de här individerna i den här gruppen. Och det gjorde också att gruppen... De hade bra spelare, var det den bästa truppen långt ifrån när vi gick in i 2010, som man kände att det här är topplag. Och definitivt året efter sen så levde man mycket på effekten innan 10, men de hade fullt med karaktärer. Jag kan bara sitta här och läsa ett poddavsnitt och vi kan göra det om de här karaktärerna. Men idag ser vi något sånt.
Ja, det är liksom Anders Lindegård, Solly Weber har tagit steg i den riktningen. Van den Hurk till viss del, men annars så är det väl...
Wilhelm Löper.
Löper är ju...
Kan det brinna i huvudet lite grann på. I match efter match.
Det regnar ju inte av den sortens spel.
Marian, jag säger igen att du touchade någonting. Du sa att man släppte in mål i slutet igen. Hur ligger det egentligen till med det där, Sebastian? Har det varit... så mycket. Okej, mot slutet har det varit så i några matcher, men över säsongen?
Ja, det finns två sätt att se på det, för jag har då räknat på detta med hjälp av kollega Erik Persson, och dessutom kommer det en text med Anders Lindegård på det här ämnet på hd.se och i papperstidningen här i dagarna. Men statistiken säger då att HIF har under sista kvarten i matcherna, de här 24 matcherna som man har spelat, har man gjort 10 mål, släppt in 6 mål.
Det låter ju bra.
Det låter bra, och det är bra. Det är bland de bästa i Superettan, liksom den målskillnaden sista kvarten. Samtidigt så får man ju då se till vad har de här målen inneburit i rena poäng. Vissa matcher har man gjort 4-0 sista kvarten. Ja. Då har man ju gjort 3 mål och säkrat segern sen tidigare. Sista kvarten har HF bara tagit 1 poäng. Det var mot Norrby nu förra veckan.
Intressant.
Och sen så har man faktiskt förlorat, eller alltså tappat 7 poäng under sista kvarten. Så det är ju 6 poäng man har förlorat.
Jätteintressant.
Det är ju faktiskt den kolumnen kvarten som är betydligt intressantare än hur målskillnaden ser ut. Det är ju vad det faktiskt leder till antal poäng. Och där ligger man på minus.
Minus 6.
minus 6, och det är ju de 6 poängen som exempelvis då Sundsvall är före HIF om de nu vinner sin hängmatch.
Ja, då, men på en poäng bara efter Värnamo. Ja. Sen ska man ju inte glömma då så att HIF har en fin målskillnad som är en extra poäng. Men där har du. Det är intressanta siffror.
Men den extra poängen, jag kopplar på saker och ting allt eftersom här. I och med att Boys och Trelleborg kryssade under, vad är vi på för dag idag? Vi är på onsdag, under tisdagskvällen när jag var på Landskrona IP. Den poängen
du var i Trelleborg hoppas jag.
Ja just det, jag var i Trelleborg.
Jag hoppas verkligen du var i Trelleborg.
Det går bra nu. Ja. Det går bra nu för mig. Jag var inte på Landskrona IP, jag var på Vångavallen.
Du kan ha varit på Landskrona IP och sett matchen alltså via din datorskärm. Ah. Fast det känns konstigt.
Det hade varit lite märkligt om du satt där och kollade matchen.
För lite sömn här. Jag var givetvis på Vångavallen där det öste ner regn. Jag såg ju det med egna ögon. Nej, men det att det blev ett kryss där gör ju att den här målskillnaden just nu, den poängen var viktig både för Boys och Trelleborg, för de är 2 poäng efter. Så att i slutändan kan den poängen faktiskt ersätta målskillnaden som HIF har. Jag vill bara lägga det som en parentes här. Det var ju en ganska misslyckad parentes i och för sig, men nåväl, vi har ju en var vi färdiga om det, om sista kvarten? Vad kan HIF göra för att ska man titta på det här, ska man backa hem, ska man sätta in extra mittback, vad gör man? Det är inte alltid det lyckas.
Ja, det är,
ska man säkra?
Det är en typ fråga, alltså jag
det passar.
Nästan, alltså jag har inte själv tänkt på vad det skulle kunna bero på det sättet. Alltså jag tycker ändå att Jörgen Lennartsson, han som matchcoachning har varit bra och har successivt också blivit bättre med säsongen. När man har behövt jaga till exempel så har han gjort offensiva byten tidigare och tidigare.
Jag håller helt med där.
Så de agerar ju ändå liksom på hur det ser ut i matcherna. Så lite svårt att svara på faktiskt.
I så fall är vi inne och snuddar vid karaktärer igen. Folk som liksom i de här avgörande lägena går in och säger att nu gör vi så här, sätter ner foten, nu gör vi så här, följ mig. Vilka kan ni se gör det? Det är väldigt... Ja, Det är i så fall det man skulle kunna ha som en del
förklaring. Men ett sånt mål som man släpper in mot Sundsvall här i slutet som är såna otroliga poängtapp här. Alltså det får ju egentligen inte hända på bortre stolpen. Anders Lindegård räddar boll ut igen och så får... Nu tappar jag namnet på han som avgjorde.
Paja Picka.
Ja, precis. Får raka in returen och vem är där och inte rensa liksom. Ja, nej. Alltså det finns ju individuella insatser också i såna här lägen när man släpper in mål.
Egentligen tycker jag, det där är en situation, det är möjligt att det har uppstått att kommunikationen vid en hörna blir miss och så är det någon som tappar sin zon eller vad det nu är. Jag tycker egentligen Sundsvalls ledningsmål är värre i min bok. Det är liksom Linus Hallenius, alla vet att det är deras vassaste spelare. Han är i form och han kan ta en kopp kaffe, sätta sig ner, dricka den i lugn och ro och ändå få tid på sig, sikta och dra in. Då är det liksom HIF har gott om spelare på rätt sida bollen. Och ändå är det liksom Linus Hallenius som inte har någon bevakning på sig. Det målet tycker jag i min bok är mycket, mycket, mycket värre än vad ett hörnmål är. Även om inte det heller var bra.
Nej, och där har vi, precis, där har ju Sundsvall en fördel att man faktiskt har 2 riktigt heta spelare där, Linus Hallenius och Pontus Engblom, som båda är kapabla att göra många mål och nästan vinna skytteligan, var och en av dem. Och där saknar ju faktiskt HIF den möjligheten att ha fler än Hurk som gör kontinuerligt med mål. Vi släpper det, vi har ju en punkt kvar här. Vi har pratat länge nu, men restprogrammet och tabelltoppen, den fick ni ju i början. Värnamo leder alltså på, jag vågar inte säga nu,
47 poäng.
Tack, 47 poäng. HIF har
40.
Och vem ligger emellan?
Sundsvall på 43.
Ja,
med en match mindre spelare.
47, 43, 40 alltså.
Påpeka.
Ja. Och sen så kommer då ett antal lag på 38. Norrby, Landskrona, Boys och
Trelleborg.
Trelleborg. Sex matcher återstår för de flesta, dock inte alla då. Sundsvall, som du sa, bland annat har en match mindre spelad, färre spelad. Restprogrammet, HIF har Värnamo borta som den på pappret svåraste matchen i övrigt.
Falkenberg.
Efter uppehållet, ja, för det är ett uppehåll nu.
Och Falkenberg slåss ju för nytt kontrakt. Och sen har man ÖIS borta också, som inte har säkrat kontraktet ännu heller. Så det är de tre lagen på bortaplan. Lite Värnamo svårt, de andra två också lite luriga. Och sen har man då Västerås hemma som också slåss där nere i botten. Brage lika så.
Och Gais.
Och Gais som också är där nere. Så de har ju lag som krigar om att hålla sig kvar. Det blir en sorts match för som för dem blir cupfinaler, även för HIF och för sig i det läget de befinner sig. Kan man ha en direkt plats så lutar jag ändå lite grann åt att ska man ta sig förbi något lag? Sundsvall ser rätt stabilt ut. De kommer att plocka sina poäng, tror jag. Utifrån det jag såg på Olympia ändå. Liksom, där är maskin, de har spetsen som du sa, Mattias. Jag tror faktiskt man ska... Ska man gå upp direkt, HIF, så är det nog Värnamo man ska gå om. Försöka gå om. För att, nu såg jag den lite grann på den matchen. Värnamo och Vasalund. Och Värnamo skulle vunnit den i och för sig mot Vasalund. Men man vet inte. De är i ett läge där det, ingen har räknat med att de ska befinna sig. Och plötsligt, vad betyder det mentalt för dem? Men visst, sen har man lag efter sig också, HIF, där man till och med kan missa en kvalplats.
Ja, det kan vara så. Så
att, man får ju förutsätta att HIF måste slå Värnamo om man ska
förbi
givetvis. Ja. Då har man 4 poäng upp och de ska Värnamo tappa samtidigt som HIF måste också vinna sina matcher. Så där, ja, det är ett tufft läge. Den här, hade man vunnit eller kryssat mot Sundsvall så hade det ju sett helt annorlunda ut.
Ja, den var så viktig.
HIF har en kvalplats och slå vakt om också. Det, när jag pratade med Jörgen Lennarsson i måndags dagen efter matchen så pratade han också om det här att det är ju en möjlighet det också till avancemang och det måste de ta med i beräkningarna att den här kvalplatsen också finns.
Men jag fick nästan en känsla att har man gett, det har man såklart inte, men nästan att tonläget var att man två första platserna blir svårt. Nu är det tredje platsen finns också att slåss om. Det får inte smyga sig in där att vi måste slå vakt om tredje platsen, för då tror jag den rädslan kan göra att man förlorar den med till slut.
Ja, jag förstår att han tar med det i beräkningen, alltså, men där har vi ju sen, ska man tänka lite defensivare eller ska man tänka att nej, men vi ska förbi Sundsvall eller Värnamo?
För mig är det ingen tvekan. Alltså, är det bara att gå för det?
Precis. Alltså, är det liksom, eller ska man ta att ja, men vi har också en kvalplats att tänka på. Jag tycker det är lite defensivare att tänka.
Det finns ju inget värre än att misslyckats efter att ha fegat. Det är ju betydligt värre än att misslyckats efter att ha vågat.
Mm.
Det är en stor skillnad för mig. Men det är ju hela min personlighet som funkar så också. Så att jag kan ju inte kräva att andra ska vara likadana. Spännande blir det under alla omständigheter. Det kommer att bli en dramatisk avslutning på Superettan. Och det är helt omöjligt att säga om hur det faktiskt kommer att gå till slut. Men något som vi verkligen kan säga att vi vet någonting om, det är att HIF-podden kommer att komma tillbaka. Eller hur? Ni nickar här, jajamän. Instämmande.
Jag har inga andra planer.
Vi kommer inte ge upp här nu.
Nej.
Vi kommer inte
gå defensivt. Vi laddar om under landslagsuppehållet. Vi samlas också här. Vi behöver uppehållet.
Ja, och vi kommer att ha ett framåtlutat offensivt tänk. Vi kommer inte att fega ur här och sätta oss i fåtöljen och bara titta på.
Nej.
Och ni vet vart ni kommer att följa oss. Det är på hd.se och i Helsingborgs Dagblad. Där hoppas vi att ni ska kunna få allt som ni behöver. Därmed är vi färdiga för den här veckan. Och vi tackar som alltid er för att ni följer oss. Väl mött och lev väl. Hej då!
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.